Du lyssnar på Kejsarpodden, ett specialavsnitt av Kungpodden med Ante Wiklund och Anders William Berg.
När den här Edo-perioden då lider mot sitt slut i mitten på 1800-talet så tar jag vid. Vi ska nämligen prata om Meiji-restaurationen. För sommaren 1853 så får dåvarande Edo, nuvarande Tokyo, besök av ingen mindre än Matthew Perry från Vänner. Chandler Bing. Could you be any more of an isolated country? Matthew Perry, det är inte Matthew Perry från Vänner, utan det är Matthew Perry, generalen, som har skickats till Japan från av den amerikanska presidenten William Fillmore. Räck upp handen den som kände igen den presidenten.
Det här är ju faktiskt kung/kejsarpodden. Vi håller inte på med massa vidriga republiker här.
Exakt.
Vi kan ingenting om den här presidenten, och det är vi stolta över.
Jag kommer pipa ut alla gånger som en president nämns i den här pratan.
Perversa varelser.
Varenda gång någon överhuvudtaget nämns som inte är en kejsare.
Det här är faktiskt en
kung,
familjepodcast.
Ja, i alla fall. President William Fillmore har skickat Matthew Perry för att undersöka möjligheten att öppna upp Japan för handel. Och det här är ju alltså typ ett trevligare sätt att säga, åk dit och säg att om de inte öppnar upp för handel så kommer vi köra upp de här stora skeppen som vi har byggt i eran röv och spränga hela Japan i princip.
Men det är lite att han har typ bara ett skepp.
Nej. Han har flera skepp, det är inte en hel armada, men han åker in med flera skepp. De kallas för de svarta skeppen. Det är alltså ångare som kommer in i Edo-bukten.
Perry, det är inte ånglok som bara åker väldigt fort.
Och de är bestyckade med kanoner då, helt enkelt.
Exakt. Så är det. Tut, skriker. Next.
Alltså, det är glada.
Han kommer gasa mot Japan. I choose you.
Och så har han det glada loket, ansiktet på alla fartyg längst fram också.
Matthew the Tank Engine kommer in.
Exakt. Och eftersom att det är Japan han kommer till, så alla japaner bara instinktivt hoppar framför tåget för att ta livet av sig. Ja, okej, nej. Dark.
Japanerna har ju inte bestyckade skepp, va? Alltså de har musköter, men de har inte bestyckade.
Nej, de har de ser de här skeppen och skiter på sig i princip. Det är därför de kallas för de svarta skeppen. Perry, han kommer in i Tokyo-bukten hela tiden, men han kommer in i Edo-bukten och så ställer han sina krav att Japan ska öppnas och handla med USA och säger att han ska återkomma nästa år för att se vad deras svar då blir. Och då skriver Tokugawa shogunatet år 1854 på ett vänskapsfördrag. Det är alltså inte så mycket att välja på egentligen. Det uppstår en situation här där Tokugawa shogunatet, alltså Edo shogunatet här, inser att vi vill ju helst inte göra det här. Men såg ni hans jävla skepp eller? Det var ju helt jävla bananas.
Vi vill ju helst inte göra det här. Men han var jävligt skön och han skrev på ett vänskapsfördrag. De höll handen och bara var riktigt goda vänner. Jag tror inte man behöver inte vara så cynisk. Inte. Jag tror bara att ibland kommer människor höll ett överens.
So no one told you life was gonna be this way.
Det är avslutligt faktiskt att det är ett vänskapsfördrag. De skrev på ett vännerfördrag.
Ja, precis.
Jag vet inte om du tog upp det förut, Anders, men under Edo-perioden, alla lärde sig ju att hata främlingar väldigt, väldigt. Det var en viktig liksom, kulturell egenskap som drevs på. Att man,
alla är barbarer.
Ja, även precis. Amerikaner.
Men redan på den här tiden, trots att nu alltså, under Edo-perioden har Japan varit väldigt stängt, men redan under den här perioden så fanns det fortfarande ett gäng japanska intellektuella som då studerade västerländska civilisationer. Mm. Och många av dem, de såg väl sin chans nu och tänkte att fan vad nice, äntligen så har jag någon användning av det här, nu kan jag tjäna massa pengar på det här. Och sen så får de en lite tråkig uppenbarelse, för så här har det varit att de senaste 200-300 åren så har Japan i princip bara handlat med Nederländerna. Och då har ju de som har specialiserat sig på västerländsk kultur, de har ju då studerat nederländska eller flamländska och tänker att det här, när vi väl öppnas, då ska vi använda det här språket. Och så kommer Matthew Perry där. Och så börjar de prata medeländska. Höjne slejde hovflnein.
Allt open your ports.
Och amerikanerna bara, it's a retard.
Amerikanerna bara så här, I don't speak Jap. Och så skjuter de så här. Det de inser tyvärr, det var jag sagt. Det nederländska är inte världens mest praktiska språk att handla med omvärlden år 1853.
Och alla vänder sig på det där. Den här holländska delegaten som bara, men du sa, jag bara, vad jag svettar, så bara, jo, men...
De bara visade en världskart och bara satt hållande över alla västländer.
Precis, precis.
Allt det du ser här, Yoshi.
Det är Holland.
Det är holländska Tyskland, holländska Ryssland, holländska Afrika. Ja. Powerful.
Ja, det visar sig alltså vara ett ganska meningslöst språk, så man, många av dem byter då till att börja fokusera på sina studier på engelska istället. Men ja, det är inte förrän den första amerikanska konsuln, som heter Townsend Harris, vad det för jävla förnamn, Townsend. Han lyckas 4 år senare få igenom det första faktiska handelsavtalet, som kallas Harris-avtalet, som gav USA väldigt, väldigt mycket större fördelar än Japan. Inte nog med att Japan, de skulle tvingas att öppna upp de här flera handelshamnar då i städer då som ligger vid hamnarna för att handla med till omvärlden, både till USA och till andra länder. Men amerikanska medborgare skulle dessutom också ha rätt att permanent bosätta sig i de här städerna och bedriva handel där. Och sen som extra grädde på moset så ska de här amerikanska medborgarna lyda amerikansk lag, inte japansk. Och de får
så
liksom...
Så massa Hongkong helt enkelt, typ.
Ja, i princip. Det är väl liksom, USA tänker väl att nice, nu har vi första Qing på att imperialisera hela Japan här i princip. Och Japan, de har ju blivit så sönderkackade under den här jävla Edo-perioden och under Tokugawa-regimen att de kan inte annat än att skriva på. Och de här fördragen kallas ojämlika fördrag. Jag vet inte om ni har talat om det förut, det är ordet. För det är något som kommer från samma, när man gjorde i princip samma sak i Kina. Alltså när västvärlden kommer till Kina och i princip skriver på vänskapsfördrag och handelsavtal med pistolhot i princip. Mm. Och de här avtalen ger alltid väldigt, väldigt mycket mer extra poäng för västländerna än för Kina. Eller
kom
i det här fallet då för Japan.
Det är inte maffia om du är ett land.
Nej, precis. En annan klausul som var väldigt viktig i de här fördragen, det är att alla de här rättigheterna som ett västerländskt land kunnat förhandla sig till, de skulle också automatiskt gälla alla andra västerländska länder. Så inte nog med att man blir totalkuckat och total överkört av ett västerländskt land, utan man blir det av alla samtidigt. För så fort USA är färdiga med det här, så fort USA kommer till Japan och får Japan att skriva på det här, så kommer ju då såklart massor med andra länder och tänka att, oh nice, vi är också kompisar. Ska vi skriva på ett vänskapsfördrag?
De börjar såhär pusta ut och bara äntligen var de borta, så hör de vid horisonten och såhär.
Exakt så.
Vad kommer jävla Europa?
Säsong 2. Såna
egna dubbade versioner av vänner och kontrakt.
Och det var... Och då kom Storbritanniens konsulat Ross Geller. Och sen så kom Tysklands konsulat. Nu försöker jag komma på vad de heter. Joey. Ja, redan innan det här som Anders redan var inne lite på, så var ju Japan under den här Edo-perioden, framförallt slutet av Edo-perioden, ganska instabilt. Shogunat-regeringen var redan lite småsvajig. Fler och fler röster höjs nu för att man ska kasta ut barbarerna från Japan. Man skyller alltså på de här jävla jänkarna som kommer i princip. Och det är med svaga Tokugawa-shogunatet som inte kan stå emot när Matthew Perry kommer med sina stora sjuka skepp. Och de började rikta stark kritik mot shogunen och shogunatet för att han släppte in de här då. Och den dåvarande shogunen Yoshinobu Tokugawa, han försöker stabilisera den här situationen genom att bjuda in de här mest högljudda daimyosarna som är upprörda över det här, som är framförallt från södra Japan, till att delta lite närmare vid de här regeringens möten och vara lite mer, ja men få ta en lite större del av kakan helt enkelt. Och han försöker dessutom också gifta in sig i kejsarfamiljen i Kyoto. Han gifter sig med en av prinsessorna i kejsarfamiljen. Och det känns någonting som är intressant när man har liksom, i Europa så gifter sig de olika kungarna från de olika rikena med varandra, men i Japan så gör man liksom inte ens det, utan man har liksom två maktcentran, så försöker man gifta ihop sig med dem, fast den ena är liksom inget riktigt maktcentra, utan det är bara ett, ja, vi har ju redan grävt ganska mycket i den här situationen med makten i Japan då, så vi kanske inte behöver gå in på det mer, men det går så där. Men fler och fler av de här unga samurajerna, framförallt unga är det, i västra och södra Japan börjar bilda grunden för den så kallade lojaliströrelsen, som bara blir större och större och snart börjar öppet propagera för att omkullkasta shogunen totalt och ge tillbaka makten till den rättmätiga ledaren över hela det heliga riket. Och vem är det?
Kejsaren.
Exakt.
Matthew Perry.
Oh, nice. Matthew Perry. Nej.
Men han är ju mycket starkare.
Ja, vi kommer in på det sen. Det är nästan så kör de senare. Men, kejsaren vid det här laget heter Komei. Vi är ju trots allt kejsarpodden, men det har varit jävligt dålig fokus på kejsaren hittills, måste jag säga. Så jag tänker ta
det är för att de är så jävla betydelselösa.
Ja, de är totalt... Alltså det är lite tråkigt när man har behövt läsa på för japansk historia inför det här. För man har ju börjat inse att när man hör så här att kejsaren är en så här 125 eller vad nu är i ledet, så tänker man, fan vad coolt. Men sen inser man att han är bara en 125 i ledet av någon som har suttit i ett hus men typ inte har gjort någonting. För han har ju verkligen, det har ju verkligen nästan aldrig varit kejsaren.
Jag vill minnas att vi i första delen av kejsarpodden gjorde någons där, började med att be om ursäkt lite för att det kommer vara lite shogunpodden här också.
Ja.
Om vi inte har gjort det innan så fuck you lyssnare. Det här är shogunpodden nu också. Ni får bara acceptera det. Vi kommer välja mellan dem också sen.
Förutom under hela den här perioden som du pratade om, när av absoluta majoriteten så var det inte ens en shogun, då var det bara någon slags...
Nej, jag säger både Oda Nobunaga och Toyotomi Hideyoshi, som jag har mest tid på, har liksom ingen sån position. De bara är störst svärd typ, jag vet inte.
Ja. Men vi skyller det på Japan som inte kan bestämma sig vad fan deras ledare ska heta.
Ja, det är ett så dumt land.
Ja, eller hur?
Där kruxet ligger.
Men jag tänker i alla fall ta lite ansvar här, så jag tänker lägga lite fokus på Komei. Den 22 juli 1831 så föds Osahito, som då senare blir Komei, för på den här tiden så får man ett namn innan man blir kejsare, och sen när man blir kejsare så heter man bara kejsare, eller Tenno, och sen när man dör så får man ett postumt namn, som då blev Komei senare då. Men, ja. Osahito i alla fall. Han föds av en av kejsaren Ninkos frissor. Och den 10 mars 1846 bestiger han tronen och påbörjar sin tid som kejsare under en minst sagt kaotisk period i Japan. För som vi sa tidigare då, så är det här då när Edo håller på att börja falla. Komei, han delar sina landsmäns hat mot allt som är utländskt. Och när Japan tvingas öppna då för handel med USA då bland annat, så blir han inte särskilt förtjust i det. Emperor Komei was infuriated with nearly every development during his reign as emperor. Under den här perioden så försvagas då shogunatet mer och mer, och Komei, han ser sin chans, så han börjar faktiskt flytta fram sina politiska positioner lite grann, för första gången på 300 år som kejsare i princip. Så han börjar lägga sig i japansk politik, och det kulminerar då i när han 1863 deklarerar en order, och det är orden att, citat, kasta ut barbarerna. Ut med dem bara. Han säger helt enkelt nej ut. Det är en
min kropp!
Exakt. Mitt land. Snacka om det här, citat från två helt olika politiska läger. På... nej ut, stopp min kropp. Alla, i alla fall. Den här orden då, att kasta ut barbarerna, det är en orden som shogunatet, de kan ju absolut inte genomföra där, men de tar ju den orden ändå. Och det som händer då är att den här deklarationen att kasta ut barbarerna, det leder till att flera av de här upprorsmakande samurajerna och massa andra människor, de börjar attackera shogunatet vänliga trupper och shogunatområden, och dessutom massa utlänningar. Och då 1868, precis innan själva Meiji-restaurationen lyckas genomföras, så dör Komei en hastig död efter en kort tids sjukdom. Men i alla fall, vi går tillbaka lite grann nu, för nu hoppade jag fram lite grann. Men till slut då så blir de här lojaliströrelserna som jag pratade innan, som då består av främst ganska unga samurajer från väst och syd, de blir så pass starka att de 1866, efter en misslyckat försök från shogunatets sida att krossa de här rebellerna, lyckas de genomföra en kupp i Kyoto, och då utropar de den kejserliga restaurationen, och de ger tillbaks makten till kejsaren helt enkelt.
Oh my god.
Och efter att den här shogunen då har krossats i det senaste försöket att stoppa dem, så ger han helt enkelt upp. Och 1868 så fullbordas stationen efter några, ja, lite slagsmål med diverse shogun-lojala trupper det här året i riket. Men shogunen inser i princip att han har ingen chans mot de här mycket starkare kejsarvänliga trupperna. Så han lägger sig ner och går i pension, helt enkelt.
Men han överlever ändå?
Ja, han överlever. Han får fortsätta leva ganska länge och dör sedan av ålder till slut. Men han blir en vanlig adelsman i princip. Komei, den här förra kejsaren då, han får ju då tyvärr aldrig se den här stationen som sagt. Han lever i princip samma år som den genomförs helt så dör han. Men det blir istället att hans son som blir härskad över soluppgångens rike. Länge leve kejsaren Meiji. Som då...
Hey. Banzai. Nu är vi framme i någonting man känner igen här plötsligt.
Exakt. För den som har varit i Japan så vet ju att det finns ett stort chokladföretag som heter Meiji. Och det är därför självklart den, det är självklart den chokladföretaget som vi ska börja prata om här nu.
Det var nämligen som att man restaurerade makten till en kejsare som var helt gjord av choklad.
Välkommen till Willy Wonka-restaurationen.
Fan vad varsin på det blir nu.
Bara 15 år gammal så bestiger Mutsuhito tronen och döps då om till kejsare Meiji. Han blir väl kanske Meiji snarare efter att han har dött då. Men, ja. Den här rörelsen som innan restaurationen då så högljutt snackade om att man ska kasta ut de här jävla barbarerna, det vill säga utlänningarna. De gör nu direkt en total 180-sväng efter att de har tagit över makten då och lyckats genomföra den här restaurationen och gett tillbaka kejsaren den ordentliga makten så att säga. Även om nu faktiskt inte blir han som får den ordentliga makten, för det blir de här oligarkerna som tar över istället då. Men naja, skitsamma. De här unga upplysta samurajerna som ledde lojalisterna innan restaurationen och som ville kasta ut utlänningarna och gå tillbaka till det gamla härliga Japan. De förlorar den politiska makten inom själva rörelsen då mot en samling samurajer och hovmän från huvudsakligen Kyoto som snarare ser sig som en slags, vad ska man säga, de är fulla av framtidstro och vill se ett moderniserat Japan. Och vad gör man om man vill se ett moderniserat land? Jo, man apar efter västerländsk modell.
Så, kan det vara så också att deras plånböcker var fulla med amerikanska dollar?
Kan vara så, kan vara så. Det kan också vara så att de insåg att det är helt omöjligt att bara öppna upp Japan från USA och sen bara stänga det igen från USA och alla andra länder från ingenstans. Ja. Så att de,
realister eller opinion,
ja. Lite så, precis. Men den här framtidstron, den här viljan att förändra Japan, det demonstreras ganska bra i den så kallade femartikelseden som skrivs i kejsarens namn. Men det är nog också ett gäng politiker som skriver den här. Det är alltså fem punkter som den nya regeringen lovar att genomföra. Och det är punkt nummer ett: allmänna församlingar ska etableras och alla frågor ska beslutas genom öppen diskussion. Punkt två: alla klasser, höga och låga, ska förenas för ett gemensamt genomförande av statsförvaltningen. Punkt tre: det vanliga folket, de civila och militära tjänstemännen, ska alla ha rätt att följa sitt eget kall så att det inte uppstår missnöje. Och sen de två viktigaste punkterna kanske då, punkt 4 och 5. 4. De onda sederna från det förflutna ska krossas och allt ska istället baseras på naturliga lagar. Och 5. Kunskap ska sökas över hela världen för att stärka grunden för det kejserliga styret. Man väljer helt enkelt att man ska följa totalt huvudet rakt in i väggen och köra västerländsk modell och nothing. Man avskaffar det här han-systemet, alltså de här olika daimyo-delarna som hela Japan är uppdelat i, och inför istället det här prefektursystemet som vi har idag. Samurai-klassen avskaffas, lagliga diskrimineringen av burakumin, en slags... Ja, nu kommer vi in lite på någonting så här sidämnen kanske. Men burakumin är en slags klass, en sorts människor som sysslade med smutsiga jobb och sånt som ligger väldigt, 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 väldigt långt ner på i den japanska hierarkin.
Är det nu Tom Cruise kommer till Japan?
Ja, men det är väl nu någon gång, ja, precis. Exakt. Fantastiska filmen The Last Samurai. Det gamla Japan, det har krossats. Och japanerna, de älskar det. För hela Japan under den här perioden, de är i någon slags konstig craze av att allt som är japanskt och gammalt, det är skit. Och allt som är västerländskt och nytt, det är så jävla ballt. Fast man för typ av så här några år sedan var helt så här bara, kasta ut barbarerna, de är jävla äckliga. Och sen bara, fan vad ballar de ändå, de här barbarerna. Eller jag menar, de här västvärldsmänniskorna, de går ju liksom från att vara barbarer till att bli typ de mest intellektuella och ädla människorna. I japanerna.
Kulturspridare.
Jo, precis. Ja. Och japanerna börjar istället liksom så här kasta barbar stämpeln på sig själva. För allt som är japanskt, det måste liksom slopas. Mm. Så man ska klippa sitt hår, man ska slänga sin kimono. För om man är en...
Shit, vilket jävla trauma.
Ja, verkligen. Men om man är en riktig civiliserad japan så har man ju såklart kortklippt hår och en kostym på sig. Ingen jävla knut på huvudet liksom.
Jag föreställer mig en scen där de här mest aktiva i den här restaurationsrörelsen står ut med barna, vaknar jävligt trötta en morgon, går och ställer sig framför spegeln och bara, är det jag som är barna? Sitter runt och ser på sig en fältmössa med horn och håller en båt och bara, hur har jag inte sett det?
Kommer till en insikt där liksom.
Jag måste kasta ut barbaren ur mig.
Maybe the real barbarian was inside all of us all along.
På 1870-talet då, efter den här major-restaurationen, så kommer de här västerländska kläderna i mode, bland framförallt stadsbor. Och det roliga är att det här är ofta i kombination med de här mer traditionella japanska kläderna. Så det är ganska vanligt att folk så här går runt i kostymbyxor och en kimonojacka och sen en kostymskjorta och sen ett par runda små glasögon, ett plommonstop och sen ett par träsandaler. Det är liksom en hejvild blandning av det här klassiska japanska modet och det nya västerländska civiliserade modet. De här väst...
Det är coolt.
Ja, det är rätt. Om man ser bilder från den här perioden så ser det så jävla coolt ut. Det finns ett spel i Yakuza-serien som utspelar sig under Meiji-restaurationen där man alltså i princip då springer runt och har både katana, alltså japanskt svärd, och revolver. Det är ju liksom typ det coolaste man har hört i hela sitt liv. Liksom, fuck samurajerna, de coolaste, det är ju de som kom efter samurajerna, de som var liksom blandade bästa av två världar.
Hybriderna.
Ja, precis. Sjukt coolt. Men japanerna, de gör allt för att framstå som att de inte är barbarer, helt enkelt, inför västerlänningarna. En anledning till att de gör det här, det är för att de vill då skriva om de här orättvisa fördragen. Och då hoppas de på att så om vi inte ser ut som att vi är barbarer, då kanske västerlingarna kommer att acceptera oss som, våra, som sina jämlikar, helt enkelt.
Man blir lite så här sympatiserande.
Jag tänker mig att det är någon som står utanför en klubb och så här, verkligen vill vara indie. Jag vill verkligen.
Ja, verkligen.
Bara, om du verkligen vill vara indie, har du inte fattat.
Nej. Men den här Meiji-regeringen, de fortsätter med det här, liksom, de kör stenhårt på det här, att man ska krossa japansk kultur. Så de börjar så här förbjuda massa saker, de försöker förbjuda tatueringar, de försöker förbjuda försäljning och pornografi, de försöker förbjuda nyttjandet av offentliga badhus, där snackar man barbari, eller hur? För allt det här för att de inte ska få oss framstå som barbarer. För när jag tänker barbar, då tänker jag så här, en kille som läser porr i ett badkar, det är... Peak Barbary. Och den här hårknuten då.
Det var det som germanerna gjorde när de invaderade Rom.
Ja, precis.
Att de sprang in i alla så här offentliga badhus som man tog fram en så här bra porrmagge.
Den här knuten på huvudet, den förbjuds också. Så det är helt enkelt, man kör hårt på devisen klipp dig och skaffa dig en civilisation. Det finns ett japanskt ordspråk från den här tiden som går... I princip, om du knackar på ett kortklippt huvud så spelar det civilisationens och upplysningens melodi.
Vadå, alltså ditt eget huvud? Helt
alltså om man knackar på någon på ett huvud som är kortklippt, då spelar det en melodi av civilisation.
Det är så roligt, jaha, det är som, ja, ett, okay, det är som ett lamm, ja. Som har fått liksom så här, man har fått byggpaketet civilisation.
Ja, verkligen.
Så här, instruktionsmanualen kom inte med, så de bara... Nej, men kärnan ligger i kortklippt hår, vet du. Och alla bara, ja, det låter rätt. Här, jag skrev en jättebra dikt om det där.
Men det är lite som när de inför det här Tairo-systemet från Kina. Där det är bara, meritokrati, nej, vi tror inte det är så viktigt.
Nej, eller hur?
Det viktigaste. Det är en stolt japansk historia att så här importera saker. Man ser en massa muttrar som man ser vad
de
är till.
Och så här, och bara,
den är nog inte så viktig. Men jag har en egen grej, jag har det. Den kan vi köra in i. Det blir bra, det blir jättebra. Det
finns en sak till som man kan göra för att bli mer västerländskt och därmed mer civiliserat. Kan ni gissa vad det kan vara? Om jag tänker så här, vad äter en civiliserad man?
Kött, det här minns jag.
Jag tänker på pasta.
Nej,
kött.
Pasta
man äter jättemycket kött.
Nötkött, mer specifikt.
Nötkött,
förstås. Japansk diet, det består ju framförallt traditionellt sett då av typ fisk och vegetariska grejer och sånt där. Men eftersom de upplysta folken i Europa och Amerika, de äter ju nötkött med stor aptit. Då måste det ju vara så att för att bli civiliserad, ja, då måste vi slakta våra kossor. When in Tokyo, do as the Americans, så att säga.
Det är verkligen så här, man ser någon som bara står och tittar på en europeo och bara...
Ja, verkligen så här, härmar sig jätteawkward. Ja,
nu går inte att överföra i poddformat, men jag liksom...
Mimade awkward.
Imiterade, ja. Yes, jag tror ni fattar.
Under den här perioden då, att man börjar tillaga nötkött, så då uppfinns också den här klassiska rätten sukiyaki. Som är alltså typ nötkött som man doppar i en söt sås. Känd från klassiska Povel Ramel-låten Sukiyaki Syndrome. Vi klipper in den här lite grann för att den är så bra.
Jag trodde det var en japansk folkvisa, men det är så Povel Ramel.
Ja, förlåt. Känd från den klassiska japanska folkvisan av Povoyoshi.
Ramiwawa.
Ramiwawa.
Waiter, waiter, I'd like a sukiyaki. You're right, sukiyaki. What kind sukiyaki? Any sukiyaki you have. Many sukiyaki we have. Ah, Tokyo sukiyaki, Osaka sukiyaki, Yokohama sukiyaki, Nagasaki sukiyaki. Well, what's a Nagasaki sukiyaki? A Cairo sukiyaki with a Hirohito haki. I want a Nagasaki sukiyaki. Okidoki, Nagasaki sukiyaki no more. Ah.
Byggnader, de börjar byggas på västerländskt sätt. Man behöver använda tegel, europeisk arkitektur. Man byter ut kalendersystemet från den traditionella kinesiska månkalendern till den västerländska solkalendern. Söndag blir en vilodag. Och för att bli så här maximalt civiliserad så inför man julen som en nationell helgdag. Trots att kristendomen har varit olaglig till 1873. Så att det liksom...
Det är så kul att tänka att alla de här kulturimportörerna står och bara ja, jättestort självförtroende, bara, det är så här man gör, det är så de gör i västvärlden. Och sen går de in i bakom stängda dörr och bara, vad fan håller på med? Vad fan är julen för någonting? Vad är det? Bara, det borde funka. Kör bara.
Måste det vara grad eller kan det vara mycket trä som helst?
Japan sitter vid ett bord med sina kompisar i Storbritannien och USA. Och de bara sitter så här, fan vad gött det är med jul, eller hur? Eller hur Japan? Och Japan bara, ja, det är nice. Det är liksom som två påsar med sand som man... Eller?
Det är konstigt hur många referenser den här podden har gjort till 40-year-old virgin. Jag har bara sett den filmen en gång, men ja. det är en väldigt rolig scen.
Jag har sett 40-year-old virgin en gång, men den scenen, den går att applicera på allting nästan.
Ja, faktiskt.
So what were the titties like?
Bro? Yeah, describe her.
Yeah, they were nice. You know, when you grab a woman's breast and it's... And you feel it and it feels like a bag of sand. When you're touching it.
Bag of sand.
Man legaliserar då kristendomen också och direkt inför man julen som national, alltså det är så nationell helgdag. Den är fortfarande det faktiskt, och det är, trots att det är ett ganska okristet land så firas julen ändå ganska ja, man firar julen då. Kristendomen sprids däremot framförallt om man bland yngre och mer upplysta japaner som vill vara en del av det här nya moderna då. Och flera av de här kristna är faktiskt dessutom också socialister. Alltså flera av de största prominenta kristna i Japan är också de mer prominenta socialisterna. Däribland en Uchimura som är en av de mest kända kristna för den tiden. Han proklamerar stolt sin härlivenhet till de två Jina i en av sina böcker. Och de två Jina då, det är alltså Jesus och Japan.
Ska man tatuera på sina knogar? Jesus, Japan. Det är lite kul typ, för det finns ju någon där med kristna socialister. Mm. Det finns en, ja, du måste göra paralleller till Lehman, för han skriver ganska intressant. In the early 17th century Japan, however, Christianity was perceived by the authorities not so much as a religion, but as an ideology. This ideology was held to be inimical and subversive to the interest of the state, of what could be described as the nascent Tokugawa body politic, and hence had to be rooted out. Without wishing to stretch comparisons too far, there is nevertheless a certain similarity here between the way the Tokugawa authorities viewed Christianity and the way in which 300 years later the military regimes of the 1930s perceived Marxism. Both were condemned as not only evil but pernicious and dangerous. And just as the Tokugawa authorities sought in due course to stamp out heresy by forced conversions to orthodoxy, so did the government of the 1930s prefer conversion to execution. Så det, mm.
Ja. De var lite mer
hårdare. Nej, men både kristendom och typ marxism eller socialism då, att det är så här västerländska idéer som är subversiva och som går emot idén om alltså, lojalitet till staten och sådär. Mm. Det är bara, det är väl lite intressant spaning.
Jo, absolut. Vissa intellektuella, de börjar till och med argumentera att man helt ska slopa det japanska språket, eftersom det i engelskan helt tydligt är upplysningens språk. Så man ska sluta prata japanska, för att det är mycket bättre att prata engelska. Och vissa, de går ännu längre. De tänker så här att japaner, de måste gifta in sig i det vita folket för att kunna ta del av den vita rasens uppenbara överlägsna genetik. Så Japan, det börjar komma en massa intellektuella japaner som tycker att man helt enkelt ska rasblanda för folkets och kejsarens bästa. Det är så jävla roligt.
Ett extremt mindre världskomplex.
Ja, verkligen. American penis are so big and Japanese penis are so small.
Efter typ tusentals år av så här extremt bra självförtroende så bara så här: fan vad dåliga vi är, barbarer, fan kassar vi, ja, dålig ras har
vi. I princip så är det. Men då under slutet av 1800-talet så då avtar den här masspsykosen eller vad man nu ska kalla det. Och det börjar bli fler och fler som börjar argumentera att man ska ta typ det bästa av två världar. Man ska ta den här traditionen och finessen från japanska och så ska man blanda det med västerlandets upplysning och modernitet och bla bla bla.
Var var vi nu historiskt, sa du?
Slutet av 1800-talet.
I see.
Oligarkerna då, i Meiji-regeringen, som sitter på den faktiska politiska makten, de instiftar ett kabinett och 1885 så får Japan sin första premiärminister, Ito Hirobumi. Nu är vi ju visserligen långt från så här allmän rösträtt och sånt där, men man måste ju börja någonstans, antar jag.
De oligarkerna, de är huvudsakligen köpmän, va? Eller
det är före detta är daimios och hovmän och samurajer då, som framförallt från Kyoto då, som var på...
De har, det finns ändå liksom någon stringens i vilka familjer som...
Alltså Shoupio Liman pratar om det, att de är... Det var typ när storstadssamurajklassen blev... Alltså i namn så är de fortfarande samma klass som sina kamrater på landet, men i praktiken så är de väldigt annorlunda. Och det var ju de här som, alltså det var de här som började så inavla sig väldigt mycket med shonin. Alltså shonin är vad handelsmannaklassen, ja, typ.
De började gifta in sig
men det är inte att de här shonin-familjerna tar över på något sätt. Det är snarare att typ den extrema, typ en upplyst sektion av den extrema överklassen av samurajer, ja, börjar liksom så här glida mot en shonin-position. Och det var sån här, det fanns shonin-bankirer som finansierade de här upprorsmakarna under Meiji-restaurationen och så. Ja, men det är aldrig de som tar det politiska ledarskapet. Det är mer som i England, typ, där aristokratin smälter ihop och liksom muteras till, ja, till en någon slags, ja, borgarklass då, helt enkelt.
Men om vi ska försöka sätta lite fokus på kejsaren igen, ja, för nu har vi ju pratat en massa om hur massa akademiker och intellektuella knäppjökar. Men vad tyckte egentligen Meiji, kan man väl undra? Det tråkiga svaret på det här är att man inte riktigt vet. Alltså, trots att Meiji var kejsare under Japans kanske typ viktigaste historiska period, i alla fall en av de viktigaste, så vet man typ inte riktigt hur mycket han faktiskt gjorde under den här perioden. För som sagt då så var det ju hans, även om man nu under den här restaurationen, eller efter den här restaurationen, gav tillbaks makten till kejsare inom citationstecken, så var det ju faktiskt de här oligarkerna som satt på den egentliga politiska makten. Och... till råga på det så skrev Meiji aldrig någon dagbok, han skrev knappt några brev, det finns inte ens så många fotografier på honom. Så man har liksom inte så mycket att ta på, man har inte så mycket att... och...
Fanns han ens? Han kanske bara var Oda
Nobunaga
som återkom. Oda no Meiji!
Hans namn hade bara korrumperat så mycket till den lagen så det blev bara Meiji längre liksom. Det var... ja. Det fanns lite politiska partier... men det är svårt att säga om de liksom faktiskt hade någon politiskt inflytande över de här oligarkerna, troligtvis inte. Och de var inte heller så jävla olika varandra, de här partierna, utan det var mer typ så här personliga kopplingar och sånt som låg till skillnad, som skilde dem åt snarare än så här ideologiska skillnader och något sånt. Till exempel så kan man ju ta som en liten extra grej att när det första socialistiska partiet grundades år 1901 så förbjöds det samma dag som det utannonserade sin existens. And we're gonna start the socialist party and it's gone.
It's gone.
It's all gone.
Men de var väldigt tidiga på bollen med att hata socialister.
Ja, verkligen. De var...
Eller de och de, eller snarare de styrande.
Exakt.
Men det var då Meiji, hela den här västvärlds fetishismen började avta.
Ja, vid den här tiden så hade, alltså man var ju fortfarande fast inställd på att man skulle ha en regering modellerad efter europeisk modell. Man tittade ganska mycket på Tyskland och sånt där. Men hela den här liksom självspäkandet hade ju avtagit en del. Så tyvärr då så får vi väl gissa lite om vad Meiji faktiskt tyckte om hela det här. Men han var väl en man av sin tid som alla andra. Det finns ju ganska snygga bilder på honom. Han har så här ett stiligt skägg och en stiligt kortklippt frisyr. Så han ser ut som alla de andra stiliga männen under sin tid. Så jag väljer att tro att han såg positivt på att Japans barbaristiska kultur krossades till förmån för nötköttsätande. Och
eller så blir han tvångsfriserad.
Kanske.
En gång i
månaden. Han såg jävligt bra ut i alla fall. Man kan säga vad man vill om den här samurajknuten på huvudet, men den är inte så snygg om man ska vara helt, så här, helt ärlig.
Den ser ju så lustigt mycket, alltså förutom själva knuten, så liksom det här med att man har rakat på liksom skalpen och hår kvar på sidorna. Det ser ju ut som en... De tyckte säkert det såg avskålt ut, men i västerländsk kontext så ser det ut som en deprimerad gammal fråskild man liksom, som har börjat tappa håret men inte kunnat så här, acceptera verkligheten och raka av resten.
Jo, precis. Men om vi spolar fram då lite grann här nu, för under den här tiden då, i princip under hela Meijis ledning av Japan, så reser sig Japan från att vara det här typ det nya imperialistiska projektet för USA och Japan i Asien till att bli en av världens stora industrialiserade supermakter. I slutet av 1800-talet så går Japan i krig mot Kina och man lyckas dessutom att omförhandla de här orättvisa fördragen. 1904 besegrar man Ryssland och då lyckas man tack vare det få Korea och lite andra delar i Östasien. Så på mindre än ett sekel så har Japan gått från att vara en feodalstat på randen till kollaps till att bli en av världens stormakter och har blivit totalt industrialiserad. Vilket ändå är en bedrift, måste man ju säga.
Verkligen.
Ganska coolt. Det här kommer ju upprepa sig sen under 1900-talet, men nu ska vi inte förhasta oss här. 1911 avrättas 12 anarkister. De konspirerade mot att mörda kejsaren. Och det här slutar i att man totalt så här, trycker ner alla politiska rörelser till vänster. Och det är inte förrän efter första världskriget som den dyker upp några som helst. Men bara året därpå så dör kejsare Meiji av en urinförgiftning. Troligtvis då på grund av att...
Vänta, vad är en urinförgiftning? Får han i sig förgiftat urin? Eller är det hans urin?
Exakt.
Någon kissar
han
på
trodde att, han trodde att han drack vanligt urin, men det var något där helt gift.
Jag tänkte när han utannonserade det. Kejsaren har dött av en lömsk urinförgiftning. Bara, vad hemskt. Alla bara, vänta lite nu, varför drack han urin? Bara, sa vi urinförgiftning? Vi menade...
Det här innebär att i princip så är det massa ämnen från så här urinämnen som läcker ut i resten av hans kropp där det inte ska vara typ något sånt där. Det här berodde troligtvis på medfödda hälsoproblem på grund av
inavel,
incest, kejsarfest. Men kejsaren är död, länge lever kejsaren. Vi spolar förbi oss här lite grann nämligen, för när den här omvälvande Meiji-perioden tar slut och kanske en av Japans mest kända kejsare lämnar jordelivet, så är det dags för nästa kejsare. Och då tänker man kanske att så här, efter en sån här riktigt mäktig kejsare, han lyckas vända Japan, sätter på kurs mot en ny horisont, han har verkligen förändrat Japan totalt, då ska det dags att komma en sån här riktigt cool, mäktig son som kan ta över där farsgubben slutade. Det blir tyvärr inte riktigt så, utan istället så blir det kejsaren Taisho som tar över år 1912. Han regerar Japan från 1912 till 1926. Och det man kan säga om Taisho är att han själv är mest känd för sin dåliga hälsa.
Det var det jag sa förut. Mäktiga män får ofta veka söner.
Exakt. Han syns knappt offentligt alls. Inte ens under sådana här diverse ceremonier där kejsaren alltid är med, typ när man ska öppna parlamenten och sådana saker. Under en av de här få gångerna som han faktiskt är med under en sån här grej, det är under just öppningen av parlamentet 1913 när han ska adressera folket. Det som hände under det här talet är att han rullade ihop sitt tal och tittar genom det som en kikare ut över folkmassan.
Ja.
Nu är det Om man ska vara helt rättvis här, så är det vissa som påstår att det här är ett sätt för honom att kolla så att han har vält ihop talet ordentligt, för han hade lite så här problem med sina händer och sånt också. Men vissa andra säger också att det är bara för att han var lite...
Men läste han det ens, eller?
Ja, han höll talet också, men han stod där och bara...
Var han mentalt svag, eller var han liksom...
Ja, det var väl det som man insinuerade. Grejen är det att Taisho syntes inte särskilt mycket offentligt, och han var inte särskilt mycket av en person. Jo, precis. Så det slutar ju med att han liksom, han blir inte så respekterad.
Han bara går och tilltalar folket, rullar ihop den här grejen, man kikar och de bara, jag är en piat. Kejsaren måste gå vidare lite.
Männen bakom det bara... Oh, fy fan. Men jag tycker det låter härligt. Han låter som en rolig festlig prisse.
Ja, verkligen. Bara så här. Han låter ju bara som att han är lite fel sammanhang. Liksom. Mm.
Jo, lite så. Lite som våran kung. Under den här Taisho-perioden då, så flyttas däremot politiska makten till det japanska parlamentet. Och det är tvåpartisystem som har växt upp under den här, fram till den här tiden då, efter första världskriget. Det är därför den här perioden kallas för Taisho-demokratin, för att det är här som man sår rötterna för, ja, en slags allmän demokrati, en folkstyre. Efter 1918 så ställer kejsaren inte alls upp på några offentliga uppträdanden längre, och lägger i princip all politik på hyllan, och man syns knappt till alls. Och 1926 så utses hans son till tronföljare. Och då i december samma år så dör kejsare Taisho av en hjärtattack efter några veckors insjuknande i lunginflammation.
Han fick alltså mycket lunginflammation så han fick en hjärtattack. Det här är verkligen bara en vandrande påse fylld med alla världens sjukdomar.
Det är verkligen exakt så. Man måste säga, ja, han har legat i cancer i flera månader. Alltså, bara, ja, han har tyvärr gått bort. Ja, cancern alltså. Nej, det var inte cancer, det var polion och böldpesten och det var diabetes, både typ 1 och 2.
Det finns ett avsnitt av Simpsons när det är att Mr. Burns besöker en läkare för att undersöka sin hälsa. Ja, och säger att han funderar på så anledningen till varför han har levt så länge är för att han har typ alla sjukdomar någonsin. Och då funkar det enligt den här väldigt vetenskapliga läkaren som att det är som att alla de här sjukdomarna försöker tränga sig igenom en dörr. Vilket gör att de fastnar liksom i dörren. Och så Mr. Burns frågar, så jag är alltså odödlig. Och bara, nej, minsta liksom vindpust hade kunnat få det här. Bara, jag är alltså odödlig. Och så bara går han därifrån. Är det lite Taisho typ?
Exakt så tänkte Taisho, och sen dog han. Men Taisho dör då. Och nu tar nog den i särklass mest kända japanska kejsaren, i alla fall i västvärlden, över. Showa. Mer känd som Hirohito, ja, som precis. Då är hans...
Jag var jätterädd att jag skulle... Jag ville säga bara som är Hirohito. Jag var livrädd för att framstå som en idiot. Så nu säger jag istället att jag kunde riskera att framstå som en idiot. Då blir det bättre. Men vad bra, Hirohito, jag är med. Ja, kör!
Nu börjar vi komma in på Anders favoritmark här. Strax innan Hirohito bestiger tronen så spenderar han lite tid i Europa. Och det här har jag bara med för att jag vill lägga till att Hirohito fick, när han var i Sverige, Serafimorden.
Den har jag sett i verkligheten. Det är fucking throwback till, vadå, tredje avsnitt någonting. När jag var på julbord med royalistiska... Vad heter de? Royalistiska föreningen, ja.
Exakt. I alla fall, han kommer hem till ett ganska instabilt Japan. Det är en ekonomisk kris i landet. Vi snackar ju tidigt 1900-tal här. Och högernationalistiska grupper, de börjar utföra olika terrorattentat mot både parlamentariker, kapitalister, ja, lite alla möjliga egentligen som man tycker man håller ansvariga för situationen just nu. Och vissa av de här nationalisterna, de vill åtgärda det här genom att genomföra en Showa-restoration. För man vet ju att sättet som man löser problem på i Japan, det är att man genomför en restoration och ger kejsaren makten. Fast det är inte på riktigt.
Det är allt, även det som inte kallas restaurationer, det är så. Det är den här Oda Nobunaga, de här marscherar mot liksom för att rädda kejsaren. Att alla bara går och så här, blinkar, gör ljugekors och bara såhär, ni vet, you know how we do.
Dags att rädda kejsaren. Och kejsaren bara, jag mår bra.
Kommer det ljudeffekt och glitter från ögat då?
Problemet här då är liksom att de vill ge tillbaka makten till kejsaren, men kejsaren Showa han beskrivs i alla fall under den här perioden som liksom en ganska from snubbe som typ inte har någon som helst kontakt med någonting utanför sin lilla egen klick i Tokyo. Så han är ju liksom en väldigt, väldigt instängd person som inte har så mycket kontakt med omvärlden och sånt. Så man undrar lite grann hur de här nationalistrebellerna tyckte att det här är den mannen som kan lösa våra gigantiska ekonomiska problem. Men ja, det får vi stå för dem. Det uppstår massa med olika incidenter och politiskt våld från alla möjliga håll. Det blir allt vanligare med attacker och sånt. Kejsaren själv lyckas nätt och jämnt undankomma ett mordförsök från en koreansk aktivist.
Nu kommer paybacken för massslakten. Ja,
för lite allt möjligt typ.
Då kan jag säga att koreanerna har inte fått nog med skit än, tydligen. Det kommer mer.
Nej, det var ju jättekom.
Vi snackar tid i 30-tal. Korea bara så här, ja, nu ska vi slå tillbaka för allting som ni har gjort mot oss. Och jag bara,
The wrongest man in history. Står där och bara så här, nu när det värsta är över ska vi äntligen få alla japaner. Va? Nej, ingenting.
Korea står i början på 30-talet och bara, nu vänder det för koreanska halvön. Nu, 1900-talet kommer vara vårat århundrade.
This will be the summer of Korea. Ska satsa på mig själv, vända skutan. Verkligen såhär utvecklad.
Det är alltså det är en koreansk aktivist som kastar en granat mot kejsaren 1932, men han lyckas undkomma. Däremot är premiärministern Inukai Tsuyoshi inte lika lyckligt lottad, för han blir avrättad eller mördad av ett gäng unga officerare från marinen faktiskt.
Men det här är japanska högerextremister?
Ja, typ. För nu snackar vi militären. Det är alltså marinen, militären som går in och mördar premiärministern. Oj. Och det här är efter att militären ganska, alltså Japans militär har ganska länge tryckt på att staten ska släppa sitt samarbete med väst som man har i Asien. Man samarbetar ju lite grann under första världskriget och sånt också. För att man tänker att vi måste agera efter våra egna intressen i Asien. För vi måste få tag på massa råvaror, vi måste ha massa saker som vi bara kan få om vi bryter de här samarbetena som vi har med diverse västländer.
Mm. Så, men ingen kupp, de dödar honom bara?
De dödar den här premiärministern. Efter det här mordet på den här premiärministern så är det i princip militären som har makten över den här premiärministerpositionen. Och sen 1940, några år senare då, nästan 10 år senare, då löser man upp de här två partierna totalt och hela parlamentet för, citat, nationens enhet. Innan det här då så har man gått in i Kina och så har man gjort den här så kallade Mukden-incidenten. Japanerna är väldigt, de har en förkärlek för att kalla saker för incidenter snarare än krig.
Men eller alla massaker. Andra världar kallade för massaker. De bara,
jo, precis.
Incidenter. The big yikes.
Oops.
Det som är whoopsie daisy of 36.
Det är alltså den stora mukten hoppsan hejsan som hände år 1933.
Den stora mukten, så kan det gå när det inte haspade på.
Det, för den som kan sin Tintin så är det här som Tintin Blå Lotus handlar om, typ. För det som, precis som Nitsuhirato i Tintin, så spränger japanska militären en tågräls i Kina som då man använder som en ursäkt för att gå in i sagda kinesiska område och annektera det i princip. Så man startar en marionettstat i det här kinesiska territoriet som lyder under japansk flagga.
Detta är när 30-talet?
Yes.
Är det här Manchukuo?
Alltså ja, Manchurien.
Manchuriet.
Ja, men det är att man tar ju tillbaka den kinesiska kejsaren och gör en Manchukuo-regim. Alltså landet heter Manchukuo eller någonting. Och då är det han, den kinesiska kejsaren, han heter Puyo, tror jag. Är det det?
Ja, precis.
Ja,
yes.
Det är skitintressant. Puyo är för övrigt, det, om vi någonsin gör kejsarpodden Kina, då ska vi zooma in på Puyo. Mm. Men det pratar vi inte om nu.
Ja. Ja, det är precis den här. Det är en väldigt konstig liten flagga. Den är typ gul med
bränder.
Den
är skitful.
Ja, den är väldigt konstig. Men ja, det ska jag inte säga. Det tar jag bort för då fattar man att jag googlade det här och inte bara kunde att det var Manchukuo. Men ja, jag ville vara helt säker innan jag sa att det var det. Men ja. 1933 så lämnar Japan Nationernas förbund. Och 1940 så löser man då upp parlamentet som sagt och sådana där saker. Och då börjar vi komma in i den härliga krigstiden. Mm. The good times are rolling.
Vi spelade in i din andra podcast, Sven i Japan, så spelade vi ett avsnitt med mig då, när vi pratade lite. Det var mycket utifrån den här dokumentären The World at War, som jag är lite besatt av. Jag älskar den dokumentären. Och det är där jag har lärt mig allt jag vet och någonsin behöver veta om Japan under andra världskriget. Men alltså en sak man slås av där är att Japan har ju, alltså de har ju en sinnessjuk hybris i vad de tror att de ska kunna åstadkomma under andra världskriget.
Jag tänker att han, Toyotomi Hideyoshi, han är nöjd när han ser vad, vad Showa regeringen försöker göra.
We're gonna take the Philippines! We're gonna take Indonesia! We're gonna bomb America! Sakta ner lite nu.
Okej.
And we're gonna say no, General Tojo! We're tired of winning! We're gonna keep on winning! Och så blir de atombombade två gånger.
Ajajaj. Nu hoppar vi fram lite grann här, men vi spår tillbaka tiden.
Blululup. Spoiler atombomb.
Ja, precis. Spoiler atombomb. Under 30-talet så har alltså militären lyckats bryta ner hela det här parlamentariska systemet som det har tagit typ 60 år att bygga upp från det här, från det här Edo-shogunatet. Och de har bytt ut det här mot en väldigt repressiv polisstat. Och vissa brukar kalla det här för den typ japanska fascistiska perioden. Men det finns en ganska intressant del ur boken som jag använt mig mest av, Japanese Culture, av Paul Varley, där man pratar lite om just det här. Och att det är lite, man kan inte riktigt kalla det för japansk fascism. Det finns ett bra, jag tar det här citat direkt ur boken här. The fascists in Europe were inspired by heroic leaders, Hitler and Mussolini, and came to power through mass party movements that intruded themselves into the political system from the outside. Japan, on the other hand, had no Hitler and no Mussolini. And the military advanced to power not by organizing mass support for an attack on the government, but simply by replacing the parliamentarians as the dominant elite in the national polity. The myriad ultranationalist groups that engaged in political violence during the early and middle 1930s acted mostly in secret, without popular backing, and were more of a symptom than a cause of the military's rise. Så trots att man nu har ett, eller strax i alla fall, så har man ett samarbete med Tyskland och Italien, och man har ändå den här the Axis power med de här tre fasciststaterna, så finns det ändå någonting som är ganska olikt den här tidens Japan om man jämför med samma tids Tyskland och Italien. För även om man nu har kejsaren som någon slags symbol för riket, så var ju faktiskt kejsaren också en symbol för den förra demokratin och den förra, vad ska man säga, parlamentariska styret av Japan. Så i princip har man ju samma kejsare. Så man har i princip bara gjort en liten sneak attack.
Mm. Det är faktiskt ganska bra poäng alltså, för att det, det finns ofta ganska mycket hårkliveri i såna här fascistdiskussioner, typ Franco liksom, så här, var han fascist? Nej, det var en militärkupp, men han hade ju massa fascister som stötte honom, så här, ah, jo. Och sen de här latinamerikanska juntorna och vad ska man kalla dem och så. Men det är ju en väldigt betydelsefull skillnad i att det inte fanns någon massrörelse bakom det, att det var rent så här palatsintriger, och det är ändå, för det är lite samma, det är lite samma politiska innehåll fast med en annan form nästan liksom.
Exakt.
Samma intressen som styr. Det är väl, alltså det är klart, det är, man gör sig av med parlamentariker när man kör in militären istället. Men,
år 1940 då så ingår Japan i en pakt med Italien och Tyskland. Och samtidigt så förbereder sig den japanska regeringen på krig. För man har bestämt sig för att om inte USA och Storbritannien går med på att låta Japan utöka sitt imperium i Asien och bistå det kejserliga imperiet i sin jakt på råvaror och annat som man då behöver, så kommer man helt enkelt attackera de här länderna istället. För både USA och Storbritannien har ju massa intressen i Asien och sånt, men tyvärr så har ju Japan det också.
För det börjar väl med, är det inte Indonesien att börja? För det är att de vill ha olja som, att de vill ha sin egen oljereserv som är det stora.
Precis, det finns, Japan har ingen oljereserv, men när man är en sån industrialiserad makt som Japan är, så är det tråkigt om man börjar mucka lite här och var, och de som importerar olja till en, eller exporterar olja till en, inte vill göra det längre. Så man måste börja agera efter, man vill ha sin egen oljereserv helt enkelt. Och då är väl Indonesien till exempel lockande.
Och det man, förlåt, jag hoppar lite där, men
nej, kör.
Det var lite vår kunskap här. Alltså, och det, för det stora då är väl att man vet att om vi gör det här, då är det britterna, men i första hand amerikanerna, för att de har liksom ett geografisk, en geografisk möjlighet att anfalla och se någonting åt det. De kommer liksom agera direkt och försöka ta Indonesien och liksom köpa bak oss. Ja. Så den här bombningen av Pearl Harbor och så, det är bara att man försöker, man har ingen idé om att man ska invadera USA som jag skämtade om förut så. Utan det är att man ska slå ut alla deras flottbaser och liksom deras flygvapen. Så att de bara liksom, ja det kommer ta dem så jävla lång tid. Mm. Men det är det man misslyckas med, att man lyckas inte förstöra exakt deras flotta.
Men det är väl också exakt att USA har satt ett handelsembargo på Japan och olja. Att de striper oljan för Japan så att de...
Ja, det började vi göra innan.
Typ. Ja, det är ju ekonomisk provokation från USA som... Också gör att de inte har någon intresse av att...
Kisa poddens officiella handling är att det var damn Yankees deserved it. Det var deras, det var jänkarnas fel. På en
kejserlig konferens... Det är amerikanerna som gör så att vi gör brott. Shout out to Eurocop.
Under en kejslig konferens så diskuterar man hur man ska ta den här saken vidare. Alltså hur man kan ta vidare problemet med att vi vill ha saker men folk vill inte ge saker. Samtliga närvarande politiker under den här konferensen säger att ja, det finns bara krig, det är det enda sättet framåt. Och då ställer sig kejsaren Hirohito upp och så bryter han den här traditionella tystnaden som kejsaren egentligen har under sådana här tillställningar. Och så uttrycker han en stark oro över att man inte utforskat möjligheterna till att lösa situationen på ett fredligt sätt. Och sen citerar han en dikt som hans farfar, kejsaren Meiji, har skrivit. Och det säger han så här. De fyra riktningarnas hav är alla födda ur livmodern. Varför reser sig då vindarna och vågorna i disharmoni? Och alla politiker tappar hakan och blir helt amazed och bara... Vi vet inte vad vi ska ta vägen. Så alla ber om ursäkt och säger om självklart, vi måste försöka utforska alla sätt att få en diplomatisk lösning på den här situationen. Och alla lämnar den här konferensen helt amazed efter att ha sett kejsaren citera den här dikten från sin farfar.
Det är saker jag vill tro .txt. Ja, okay. Alltså för jag antar att det här typ protokollet från det här mötet där allt det här definitivt hände, kom det ut en bit senare och sådär, vem skrev det? Var liksom...
så var det.
Det är också så jävla mycket att säga japaner bara projicerar sina kulturella värderingar typ att det är. Så om jag hade varit på så här viktigt geopolitiskt möte och någon bara, jag har skrivit en haiku om det här, där var man såhär, jävla CP, vad fan är det här? Men de bara, det här,
jävla... Det känns bara så att så fort han svarar där så blir det sån här anime-effekt av när alla politiker bara så här aah! Och så blir det så här håret flyger och det är så här explosioner överallt. De kan liksom inte hantera the ultimate power of the haiku. Man lovar att man ska försöka komma på sätt att lösa det här på ett fredligt sätt. Och man kommer fram till 11 punkter och 11 sätt att kunna lösa det här på. Och kejsaren, han ber en viss general Hideki Tojo att undersöka huruvida de här är genomförbara eller inte. Och nu ser jag att Anders bara så här. Åh, Tojo, där kommer han. The man of the hour. Min
favoritkrigsförbrytare.
Ja, verkligen. Vi har ju varit och bett för honom när vi var på Yasukuni Jinja här i Tokyo.
Jag gjorde det. Jag skänkte mina eviga tankar till. Rätt sjukt att tänka på det, men...
What's done is done. Gjort är gjort. Tojo meddelar kejsaren att tyvärr så är alla de här 11 punkterna helt förgäves. Det finns ingen chans att kunna jämföra. Man tänker att han bara säger
No, I don't think so.
No, I don't, we don't, it doesn't grow up a much of diplomatiska lösningar on this problem. Säger Tojo.
No, I don't think so.
Och han presenterar istället ett utkast på en krigsförklaring till kejsaren som då kejsaren till slut skriver på. Nej, det här kommer inte gå, men what about this?
Han hade inga fler vikter helt enkelt.
Nej, precis. Och då, den 1 december 1941, så skriver den här, en ny kejserlig kongress på en krigsförklaring efter att USA krävt att Japan genast drar sig ur Indokina och Kina. Och så börjar Stilla havskriget 6 dagar senare när man bombar Pearl Harbor. Kan man väl säga.
Ah, och då produceras en väldigt bra film med Ben Affleck som förtjänar alla priser den har fått. Och inte alls är det sämsta jag sett i hela mitt jävla liv. Jag vet inte, sidospår. Pearl Harbor är en skitdålig film. Fortsätt.
Jag har inte sett den.
Den är helt otroligt dålig. Det bästa den här filmen har producerat är låten från Team America som heter Pearl Harbor Sucks. Men, det är verkligen sidospår. Fortsätt.
Ja, vi, nu får du komma in med inhopp här från när du känner att du vill göra det, Anders eller Gustav också, om diverse saker som händer under världskriget. För jag kommer snabbspola här lite grann. Till en början så går det ganska bra för Japan, som man kanske vet. Man glider igenom Sydostasien. Det finns den här klassiska, vi snackade om det i vår podd i Sverige och Japan också, när den här fantastiska scenen i World of War, när man går igenom alla länder och landområden som Japan vinner, när man säger and then they took Singapore, hey, and then they took Guam, hey, och så är det en massa så här japanska alltså,
väldigt soldater. Väldigt barnsligt montage helt enkelt där det, så här.
Precis.
Det är Laurence Olivier som läser upp, och han har en väldigt så här Shakespeareansk skådespelarröst, så här,
jo, han säger
hur farliga ni än avancerar to Guam, och så klipper de på glada små japaner som står i Japan så här helt stille, hey! Indonesia, och så är det exakt samma klipp. Hey! Philippines. Hey! Borde jag vara skrämd eller road av det här? Vad försöker ni förmedla?
Ja, de glider igenom här då. Man tar Guam, man tar Filippinerna, man tar Singapore och så vidare och så vidare och så vidare. Och det är egentligen inte förrän det ökända The Battle of Amida Way som är Japans
krigsliga. A doomed Japan.
Exakt.
Älskar den tv-serien. Det blir så svårt här för mig att flika in typ här nu, för att det känns bara att det blir favorit eller pris av vårt Sven Japan. Det kan jag inte bara lyssna på det.
Men, ja, men det är väl lika bra. Det tror jag inte skadar. Det är alltså The Battle of Midway som gör att Japans krigslycka vänder när USA lyckas krossa den japanska militären i princip. Det börjar se mörkt ut. Fienden kommer närmare och närmare. Om vi nu är framme redan i 1945 så har Japans närmaste bundsförvant Tyskland redan kapitulerat. Premiärministern Fumimaro Konoe, eller den före detta premiärministern vid det här laget, han är den enda som ber kejsaren om att det kanske kan vara bra att sluta fred nu, va? Alla andra säger nej, är du bög, sluta vara sån jävla fjolla. Det är klart vi ska fortsätta slåss.
Alla tar fram såna här suddigummin för att kontrollera om han är en sann japan eller en bög.
Han får kalla handen av kejsaren och de andra politikerna då. Och det är inte förrän sommaren samma år som kejsaren börjar fundera över det här med att fredsförhandling, det kanske kan vara någonting nice egentligen. Om man börjar försöka förhandla med Sovjetunionen, som kan försöka så här, kan ni kanske så här, hjälpa oss förhandla fred? För Sovjetunionen var vid den här tiden faktiskt inte i krig med Japan. Man hade en slags neutral pakt typ, att man inte, ja, man hade inte krig med varandra, men man behövde inte umgås med varandra, så att säga. Det här leder in, ja, men Sovjetunionen vägrar förnya den här pakten.
Ja.
Vilket oroar Japan.
För de krigar väl mot med Manchuriet, men det kanske är det innan eller efter.
Det är tidigare. Det är tidigare. Det här är senare, okay. Ja, precis. Och sen så kommer då alliansmakterna här med Potsdam-deklarationen, där man då kräver en ovillkorlig kapitulation. Och då vid det här laget så är det flera av kejsarens rådgivare som tycker att kejsaren kanske ska acceptera det här på typ villkoret att kejsaren får fortsätta vara kejsare och viktig i japanska samhället. Men kejsaren nekar.
Jag gillar att han har gått från så här: jag har skrivit en haiku om det. Det finns bara krig och livet är kamp.
Ja, man kan säga att han får en rejäl portion krig och kamp strax efter att han har nekat där. För då får staden Hiroshima lära känna en viss big boy.
Det är väldigt sorgligt och sådär, men det har inte hindrat oss att skratta åt Nanjing-incidenten tidigare och sådär. Så
nej, precis.
Det finns ju en viss humor i hur jävla fucking ägda Japan blir, så jävla stenhårt.
Verkligen. Atombomberna faller över Hiroshima och Nagasaki. Sen på det, som grädde på moset, så förklarar även Sovjetunionen krig mot Japan. Och då tänker Hirohito att nu får det fan vara nog. Nu pallar jag inte mer.
Det är kul också att det är så här. De börjar få så här, det kanske är dags då. Nej, vi ska ge allt. Så här, så här, örfil, pungspark. Okej, ja. Ta ner honom på jordens sten.
Ja, verkligen bara, okej.
Döda mig inte, slå mig inte, slå mig inte, slå mig inte, slå mig inte.
Han ger sig.
Det är också så här liksom bara, nej, vi kan kriga med allting. Och då släpper man så här historiens mest förödande vapen som bara använts en gång. Och där Sovjetunionen kontrollerar en tredjedel av jordens yta. Bara, vi invaderar det igen. Och man bara, hur kunde jag någonsin tycka att det här var en bra idé? Det är en historisk jävla slam dunk.
Det jävla jobbig känsla när man så här, man bestämmer att man inte ska kapitulera. Dagen efter så sitter man på radion och så bara, okej, Hiroshima finns inte längre. Jobbig känsla. Man bara så här, vad var det jag gjorde igår egentligen? Vad var...
Jag minns att vi alla var, hela mitt kabinett, alla var så peppade liksom. Det var så bra känsla i rummet. Jag bara, kom in på morgonmötet med en kaffe och bara, ja, det är fredsfördraget här ligger på bordet så här osignerat. Bara, är det någon som, eller, nej, alla, ingen vågar säga första ordet. Är det någon som, kommer ni ihåg vad vi pratade om? Hörde ni nyheterna i morse? Har någon en penna?
Är det någon här, det är ingen här som har släkt i Hiroshima eller? Nej, okej. I så fall har ni inte det längre.
Det är en dålig dag på jobbet.
Ja, det här jobbiga morgonmötet äger rum den 15 augusti 1945. Då sänder kejsaren ut en kapitulation via japansk radio där han håller ett tal där han förklarar att det var aldrig våran idé, vi gick aldrig ut i krig för att inskränka andra nationers suveränitet, vilket det bara är helt
otroligt. Oh my god. Alltså vi menar inte riktigt, jag vet inte, ni trodde kanske, men nej.
Det är så ett omoget land. De kan inte ta ansvar för någonting. De bara, ut med barbarerna. Det är fisk med barbarerna. Ut med barbarerna. Jag dödar alla. Och de kan aldrig liksom erkänna så här förgångna misstag.
Du menar Nanjing Hoppsan hejsan.
Ja. Nanjing Haligari tänkte jag.
Den stora hoppsin i Nanjing. För det där är sjukt, det finns arkivmaterial i World at War när de spelar upp det här talet som kejsaren har i radio om att det, liksom, det är kört för att man, hela nationen mobiliserad, alla är så här, det är verkligen så här totalkrig, kvinnor och barn, alla hjälper till i krigsinsatsen. Och kejsaren ska för första gången någonsin prata på det. Det är första gången de flesta människorna någonsin hör kejsarens röst, den här guden liksom. Man förväntar sig att han ska säga, nu blir vi Super Saiyan steg två här. Nu har vi sett min slutgiltiga form. Och det han säger är, alltså grabbar, det går inte där. Och typ de filmar de här människorna och då är de, alltså de ser så jävla, de är så smutsiga, de står i så här nerbombade liksom grus, allt är bara kaos. Och de bara, alla står och så här gråter i så här enorma, alltså enorma folkmassor.
Och inte som Nordkorea, utan det, de är verkligen ledsna.
Nej, Nordkorea var nog ledsna riktigt med alltså, men det är snarare som Nordkorea gånger 100 typ liksom. Ja. Att det är så här extremt, alltså extremt många människor, en så extremt dramatisk situation. Det första gången man hör hans röst liksom, och det är en gud. Och så bara, det är sjukt.
Det är lite så här liksom. Och sen är det också så här, man bara så här, man väntar på att man, nu ska vi höra en gud för första gången. Och jag satte på den här inspelningen nu innan vi spelade in. Och jag var ju också lite så här, okej, det ska bli coolt. Jag har inte hört den här förut, så det ska bli coolt att höra. Så bara så här.
Det är
verkligen så här. Aha.
Man kan tänka sig hur han lät när han läste upp den där dikten.
Ja, just det.
Jag tänker att det är så här riktigt dåligt. Det är ju en inspelning säkert också. Eller han ser i alla fall sin publiks reaktion. Så han bara läser upp det här bara, men ni ska inte vara ledsna, jag har skrivit en haiku. Och han bara såhär, mitt liv. Så han bara såhär, men varför tänka på havet och vindarna, och så finns det blommor. Och alla bara liksom, my life's falling apart.
om hela ens existens faller samman. Till våra lyssnare som är intresserade av en mer djupdykning under allt det här, en extrem djupdykning, så kan jag rekommendera Dan Harmons podd Hardcore History, vars den senaste serien handlar faktiskt just om Japan under den här tidsperioden. Och han pratar ganska mycket om just den här, framförallt om till exempel de här soldaterna som blir kvarlämnade på öar och som inte fattar att kriget är över. Och det finns en intressant berättelse om en sån här soldat som på 70-talet, tror jag det är, till slut lyckas man leta fram honom och förklara för honom att ja, men det är slut, du kan åka hem typ. Och det gjorde, alltså hans
för de
släktingar...
Går över, de, går till grilla, de går över till grillakrigsföring va? Och typ springer,
ja, precis.
Och...
precis. De springer, alltså det de gör är att de springer runt på olika öar i Sydostasien och dödar helt liksom oskyldig lokalbefolkning. Man liksom, man kallar dit så här, familj, man kallar dit familj till de här soldaterna för att så här, lämna tidningar och sånt för att så här, förklara att kriget är över. Men den här soldaten, han förklarade det i efterhand att så här, jag visste att de här tidningarna var förfalskade. För att om kriget är över, då finns det inget Japan. För Japan skulle ha slagits till alla dog. Liksom. Så att det enda sättet som Japan, det enda sättet som kriget är över är att Japan inte finns längre. Och då skulle det inte finnas sådana här tidningar eller någonting. Och det enda sättet som man till slut fick den här personen att, ge, att så här, visa sig och ge upp var att ringa dit hans gamla befälhavare. Som vid den här tiden var någon sån här liten lokal typ kioskägare eller någonting. Alltså verkligen ingen har ingenting med sån här armén att göra längre. Har inte haft det med på typ 30-40 år. Men så ringer man dit honom så bara att han kan åka till den där jävla ön och bara, ja, men du Yoshi, det är slut nu. Du kan komma ut. Ja, sidospår. Kriget är över. Kejsaren har lagt sig. Kejsaren blir däremot aldrig åtalad för krigsbrott på samma sätt som typ många av hans andra.
Tojo blir väl den stora... Det är så här, i amerikanska propagandafischer och sånt så brukar man alltid... Då brukar man avbilda Mussolini, Hitler och Tojo tillsammans. Alltså den offentliga bilden var väl... Det kanske han var också, men den offentliga bilden var väl att han var Japans egentliga ledare liksom och deras stora diktator och sådär.
Mm, lite så. Tojo blir dömd till döden och han hängs 1948. Efter kriget så blir Hirohito istället en symbol för det nya Japan. Det är alltså tredje gången typ som han byter vad han är symbol för. Det är alltså ett Japan som tillsammans med USA går mot en ljusare framtid, kan man väl säga.
Det moderna Japans liksom så här nationella själ, typ deras folkande, det är så här ansvarslöshet att liksom inte kunna så här stå för vad man har gjort, va. Nej, men yep. Jag är förlåtelsens kejsare, särskilt mot oss själva.
Ja, för det, så, alltså det som händer är att han fortsätter som kejsare trots att flera av, till och med inom den kejsliga familjen, tycker att han ska avgå för att liksom bara såhär, ja, men du måste inse att liksom, du får ta ansvar för det här och så måste du avgå och sen tar vi en annan kejsare helt enkelt. Men han fortsätter sitta och han fortsätter vara älskad av folket och det blir liksom ett stort tabu under hela resten av hans liv att ens prata om vad hans inblandning var under kriget i princip.
För den officiella storyn är väl väldigt mycket att han inte visste så mycket, att det var generalerna som gjorde allt typ. Och...
den officiella storyn är väldigt mycket att han var en docka och att det var, han blev styrd av, det var av de här Tojo och sånt där. Och det här var det som så här, jag fick höra det av min lärare här i Japan också liksom, så här, att jag var när han, kejsaren blev använd under kriget och bla 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 typ. Men alltså så här, ska man vara helt ärlig så är väl det kanske, sanningen kanske ligger där någonstans mitt emellan, men alltså, kejsaren hade ganska tydlig en inblandning i kriget och det var ganska mycket olika befäl och saker.
Det känns ju väldigt otroligt att han inte så här kände till typ, alltså att innan Najima-saken skulle ske till exempel, att han borde veta att det hände. Så
kunde man...
Ja, den står här The Big Whoopsie i Najima.
Ja, just det.
Det känns som att han borde känna till den i alla fall. Så kan man ju fråga sig om han hade makten att liksom göra någonting åt det, men...
Ja, alltså väldigt mycket av det här hände... Vi finns många historiker i alla fall som påstår att mycket av det här hände med hjälp av kejsaren, så att, alltså jag vet inte.
Men Nanjing var väl inte, alltså det var väl ganska... Det var väl en kultur bland officerarna som drev på det där, ja. Det var inte någonting som var beordrat. Inte för att det gör det mindre illa, men det... Det var ingenting som...
Nej, Nanjing var väl en situation i sig själv, kan man väl säga. Men jag, om man ska vara helt ärlig en sekund, så tror jag att kejsaren hade en... Han hade nog en viss inblandning i
klart, han visste om
härjandet. Klart han visste om, va?
Jag vet inte vad jag förklarat för lyssnarna ens vad Nanjing incident man sa.
Nej, jag försökte glida in på det tidigare, men vi kom in på något annat. Men vi har ju citerat och refererat Nanjing massor med gånger, men vi har aldrig förklarat.
Men delvis var det ju att man systematiskt torterade civila och våldtog kvinnor.
Alltså man dödade ju 600 000 kineser typ.
Ja, det var ju också
dagar bara. Och man så här, man våldtar extremt mycket. Och det är så här, man avrättar spädbarn för nöjes skull.
Ja. Det är jo, men det var det blev ju en sport i princip. Det växte fram som en sport att halshugga så många kineser som möjligt. Och det var ju någon sån form av samurai-fetisch liksom också bland officerare. Ja.
Under den här tiden så var det också i tidningarna så höll man räkning om vem som hade huggit av flest kinesiska huvuden. Så ja. Det var sån här. Och nu har Toshigawa gått förbi den förra ledaren Yoshinito. Och han har 57 huvuden under den senaste dagen. Och det är ju fantastiskt. Sen huruvida det här var sant eller inte kan man väl diskutera. Men det var man rapporterade sådana saker i alla fall för att peppa befolkningen där hemma. Härligt.
Ja. Nej, det är så jävla vidrigt det där. Det är fan...
Det är helt sjukt faktiskt.
Men det var ju bara kineser å andra sidan. Jag har bott i Japan lite för...
podcasten balanserar på en sån här tunn linje av liksom... Vi håller det också... Men det är bra, för vi är liksom lite rasistiska åt alla håll här. Så man kastar folk som skrivbollar kring, vet man.
Jag har varit i Japan lite för länge vid det här laget, känner jag. Ah, ja, i alla fall. Japans ekonomi exploderar efter kriget. Det tar ett litet tag att bygga upp igen såklart. Men USA pumpar in pengar i det krigshärjade Japan. Och det här lärde mig faktiskt när jag läste den här boken. Jag hade tänkt på det förut. Men en av de absolut största faktorerna till att Japan lyckas bli det ekonomiska under ännu en gång som det blir, det är Koreakriget. För när Koreakriget härjar så inser ju USA att vi har i princip en 51:a stat som ligger precis bredvid Korea, nämligen Japan. Så vi bara trycker in pengar i Japan för att vi ska kunna utföra militära övningar och attacker och sånt från Japan mot Korea. Så tack vare Koreakriget med härliga amerikanska dollares och kanske lite en liten nypa av den nya statsreligionen benhård kapitalism, så gräver sig Japan återigen ur sin situation som ett urskitet land som är helt i kaos och blir bara några år senare världens tredje största ekonomi på 60-talet, inte några år, några år till.
Kommer steroids!
Exakt, i princip bara då så är det så här att tänk en snubbe som får 60 miljoner och sen bara så här, jag har kämpat mig för de här 60 miljonerna. I princip så var det så här, någon...
Det finns också något roligt i hur extremt jävla orättvist allting är. De har gjort den här fruktansvärda massaken, låtsas som ingenting. Än en gång så går det bra för Ryssland för att gå Ryssland. Det går bra för Japan för att det går fruktansvärt dåligt för Korea.
Och de bara, we did this! Yes.
Vi gjorde det här! Ja, heja Japan!
Under 50-talet, efter att Japan har så att säga byggts upp igen lite grann och blivit självständigt från USA igen, så har man lyckats bygga upp det så pass mycket att man kan sikta framåt, och då börjar medelklassen explodera. Och då kommer de här fantastiska uttrycken att under 50-talet så börjar man söka sig efter de tre S:en: Senpuki, Sentaku och Sihanki, som är elektrisk fläkt, tvättmaskin och elektrisk riskokare. Det är alltså Japans dåvarande motsvarighet av Volvo, Villa och Vove typ.
Ja, det är den nya varianten av Japan och Jesus, det är...
Exakt, exakt. Vi hade den två Gina förut.
Statskulten till den elektriska fläkten.
På 60-talet så bytte de här istället ut mot de tre K:na: Ka, Kura och
Klux och Klana.
Yes, de tre K:na. Japan blir en stor, återigen stor anhängare
av de har äntligen lyckats avla in sig i den ariska rasen och...
Exakt, det här är så här, en annan dimension där Japan blev vitt. De här tre K:na då, tre K:na är Ka, Kura och Karateribi. Om vi nu säger Kura kan ni nog inte gissa till, för Kura betyder luftkonditionering. Vad tror ni Ka betyder?
Ka, jag vet inte.
Om jag säger Ka, det betyder car.
Nej.
Det är alltså ordet car, ka. Och vad tror ni då att karateribi betyder?
TV.
Vadå för TV? Vänta lite. Color television.
Ja.
Yes.
Karateribi.
Man vill ha karateribi, ka och kura. Bil, luftkonditionering och färg-TV. Det är 60-talets ideal. Och sen på 70-talet så vill man ha Gero, Jetto och Jutako. Alltså de tre gina. Smycken, utlandssemester och ett hus. Ja, det är bara härlig liten
kommersialismen.
Ja, precis. Men det tyder på hur Japan blir ett extremt starkt en extremt stark ekonomi på bara några årtionden efter att i princip ha varit helt jämnat på marken.
Ja. Tyskland sitter med massa så här interna stridigheter, så hur ska vi hantera det här dramatiska arvet från det världskriget och alla fall lever på dem. Hi, what the karate division? I will never get my comeuppance.
Nanjing, never happen. I alla fall, kejsaren, han blir en symbol efter det här. Han måste ju avsäga sig sin gudomlighet. Och han blir en symbol för folket och bla bla bla. Precis som monarkin i Sverige helt enkelt. Och det är förbjudet att kejsaren uttalar sig i politik och sådana saker. Och tyvärr då, även, eller kanske just för att han inte är gudomlig, så går kejsaren Hirohito bort den 7 januari 1989 efter några månaders kamp med cancer. Han är, tills den punkten var han världens längsta regent av ett land. Det är bara kung Bhumibol av Thailand som har blivit den som slog honom till slut. Både roligare namn och längre namn. Har du inte hört talas om det förut?
Som en bummiboll kommer jag tillbaka till det.
Showa-eran är över. Efter att Hirohito dör så börjar fler och fler faktiskt diskutera huruvida vad hans faktiska påverkan under andra världskriget var. Och det börjar den här kastrullen som har kokat börjar koka över lite grann. Men det är fortfarande ett väldigt känsligt ämne. Men samma dag som Hirohito dör så inleds den nya eran Heisei. Och den nya kejsaren blir Akihito, alltså Hirohitos son. Och vi är nog inne i 1989. Vi har klättrat oss igenom den japanska historien. Och vi kommer fram till det glada 90-talet. Som inte var så himla glatt. För Japans bubbla spricker 1991. Och tiden som... Först kallar man tiden som sträcker sig från 90 till 2000 för det förlorade seklet. Och sen så utökar man det och kallar det från 90 till 2010 för de förlorade 10 åren. För att under den här perioden så kollapsar japansk ekonomi ganska mycket. Och det tar väldigt lång tid att
återhämta sig. Det är också handel som har legat på minusränta i 30 år.
Mm. Är det så?
Ja.
Aj, aj, aj. Inte så bra.
Det har inte gått så bra ändå.
Nej, precis. Japan, som det ser ut nu så är Japan, deras främsta inkomstkälla är turism.
Mm.
Annorlunda från det Japan som man såg när man var liten, som man tänkte sig att elektronik och robotar och sådana saker. Som visserligen fortfarande är en grej i Japan, men det är inte riktigt lika futuristiskt som man tänkte sig att det var när man var liten.
Mm.
Ja, annars, jag vet inte om Akihito. Om man kan säga om honom. Han hade ju inte särskilt mycket att göra egentligen.
Var inte att Ronald Reagan spydde på honom en gång? Så 89, det kanske var hans... Det kanske var,
jag tänkte säga det. Det måste ha varit Hirohito som han spydde på.
Ja, det finns på video allting.
Here's for the war.
Ronald Reagan är sjuk på någon sån här middag. Och så spyr han och så kommer lite för sig sen.
Oj.
Det
såg
det i alla fall. Jag
tror att det är
en jäklarspass. Jäklar man bara tänker sig att kejsaren satt där bara så här. För 80 år sedan var jag nära på att utrota alla de där. För 80 år sedan var jag nära på att utrota alla de där.
I'm sorry, it's just my American ways.
Klappar honom på ryggen så här. I'm sorry, old chap, hero.
Hey, do you want some beef jerky from my cowboy ranch? Men skjuta pistoler i luften.
Akihito är inte döden, men Nej. Han abdikerar. I år abdikerade han. I våren 2019 så lämnar han posten som kejsare efter att han har sagt att han är lite trött. Och alla japaner, eftersom att de älskar sin kejsare, förstår helt och hållet och säger: du, det är lugnt. Och vet du vad, alltså, om jag hade fått träffa kejsaren och han hade kunnat be mig om vad som helst, och jag hade sagt: du, det är helt lugnt. För han ser så jävla god ut.
Nu kan man träffa kejsaren på en vanlig krog i Tokyo typ,
alltså. Ja, exakt. Exakt,
han bara så här, slår han lite kamratligt på axeln och bara: hej mannen, bra jobbat.
Vad heter
han? Domarigato gozaimasu.
Akihito.
Ja, han ser, du har ju beskrivit honom som att han ser ut som en sköldpadda förut. Han gör ju verkligen det.
Ja, det är nästan, alltså, Hirohito är nästan mer sköldpadda än vad Akihito. Han ser så jävla, han ser så himla snäll ut, Akihito.
Han ser ut som en snäll god gubbe alltså.
Akihito abdikerar och hans son Naruhito tar över då. Därmed inleder vi Reiwa-perioden. Och det är den enda perioden som ni har fått uppleva i Japan. För ni var ju här i somras och fick uppleva Reiwa-Japan. Hörrni?
Ja.
Ja.
Vi har fått lära oss hur Japan grundades. Vi har fått lära oss hur gudarna kom ner och sen födde den första kejsaren som kom till Japan. Och som sen i rakt nedstigande led har gjort absolut ingenting i, jag vet inte hur många hundra år.
Men Ante, då vill jag ställa dig en fråga. Vem i den här imponerande ledet av impotens i bokstavlig och själslig mening, vem förtjänar ett seppuku och vem förtjänar att vara most honorable?
Ja, vi har kommit till absoluta slutet här. I vanliga kungpodden så brukar vi då alltså utse en härlig konung och ett
banehugg.
Exakt, men nu är vi i Japan. Så det börjar bli dags för oss att utse ett seppuku och en most honorable emperor.
Minasan, kite.
Jag var någon såg en gång.
This man has a very big penis.
En härlig.
Vi måste vidga det här till shoguns också. Vi måste fuska lite grann, annars kommer inte det här funka. Men okay, jag tänker, som är tradition i den här podden, så får man ungefär 3 sekunders betänketid. För det är det som det tar att räkna ner till, så att man säger vem som förtjänar vad.
Vi förbereder oss aldrig komma ihåg det. Eller?
Vi börjar med avsnittet seppuku, tycker jag då.
Ja.
Jag vill bara påpeka här att det finns en intressant skillnad här mellan avsnittet seppuku och avsnittets banehugg. För i och med att vi faktiskt tillåter den här personen som då är alltså våran, den som vi tycker förtjänar att dö, vi tillåter den här personen att få ett seppuku, vilket betyder att vi hatar den här personen, men vi ger honom ändå chansen att dö.
Okay, en honorable subtil
way.
Jag har bestämt mig.
Det är en subtil skillnad mellan kungpodden och kejsarpodden ändå.
3, 2, 1. Kejsaren
Ashikaga Yoshimasa.
Helt olika. Okej, vi får påminna om vilka de är. Fick faktiskt börja Kenmu. För under Kenmu-restaurationen, han förtjänar en seppuku för att det är jävligt coolt att han försöker återupprätta det gamla systemet. Men jag menar, han förtjänar ju dö för att han är helt oförmögen att förstå sin liksom politiska situation. Så väldigt bra ambition, ingen metod, inget tänk. Seppuku.
Yes.
Vem sa du, Gustav?
Jag sa Ashikaga Yoshimasa. Det är,
det är den sista shogunen.
Det är shogunen som försöker att under Onin-krigen, då i princip hela Kyoto är ett skyttegravskrig utan skjutvapen. 80 000 pers i varje armé. Så bestämmer han sig för att festa och bygga en silverpaviljong och skriva haikus. Och det är nästan det värsta, att han säger: den som slår det första slaget kommer jag kalla för rebell. Och så slår han det första slaget. Då utnämner han den som blev slagen för rebell. Det är så jävla pissigt. Han är liksom, han är en man som inte är, han är vidrig, tycker jag säga. Han förtjänar, men han får en chans att återfå sin ära.
Väldigt dumt faktiskt. Ante, Godaigo, jag minns inte vem det är faktiskt.
Det är samma som din, det är bara det att Godaigo var hans tjejsirena. Vi hade båda Kenmu-restaurationens tjejsare som hette Godaigo. Vi har väl våran seppuku helt enkelt.
Då jag är lite besviken med Most Honorable. Vi borde kunna komma på något coolare. Men vi köper Most Honorable som motsvarighet till härlig koning.
Yes.
3, 2, 1. Toyotomi Yoshi. Meiji, I see.
Ja.
Jag och Gura väljer samma då.
Bonpojken.
Bonpojken.
Yes, jag var så nära på att välja honom också. Jag var så nära för att jag tycker att det är en sån bra historia.
Jag brukar vanligtvis i kungpodden gilla de här kungarna som inte riktigt krigar, utan som stannar hemma, bygger upp landet, bygger vägar, håller på sådär. Men det är någonting med Hideyoshi som är, det är sån härlig underdog story liksom. Det är den amerikanska drömmen på något sätt. Han startar med ingenting och bara slår sig fram och har helt jävla orealistiska ambitioner. Och att han aldrig får sota för det heller. Att han bara dör lugnt i sin säng.
Och att han inte, också han behöver inte leva upp till sina ord. Han bara, fortsätt kriga! Jag kommer snart.
Jag kommer snart.
Jag kommer aldrig snart.
Och just det att han hugger alla sina bondbröder i ryggen. Sådär, liksom. Det brinner ett hus. Han springer ut. Av ingen som helst anledning så bommar han igen. It is not enough that I must win. Others must lose.
Fan, vilken härlig kille egentligen. Jag valde då
Meiji är ju rimligt.
Jag valde att säga Meiji då. Av, jag vet inte. Meiji, under Meiji-tiden så förändras Japan så brutalt att jag vet inte, det är någonting som lockar mig. Och jag tycker att det är en intressant kejsare och en av de få kejsarna som har haft någon slags påverkan på Japans historia. Så därför så blir Emperor Meiji min most honorable. Och med det så stänger ju boken för den här mastiga kejsarpodden. Vi har gjort väldigt mycket, vi har gått in en väldigt lång tidsperiod.
Mm-hmm.
Och det har väl kanske märkt också att vi har behövt skala bort väldigt mycket. Vi vill kanske först och främst tacka dig, Gustav, för att du har varit med och gästat den här vikariepodden över sommaren.
Jag vill tacka er för att jag fick vara med. Det var väldigt roligt.
Det har varit jättekul. Det har varit väldigt roligt.
Det är första gästen, en succé.
Ja, precis. Vi ska också tacka Viktor Toverstrid som gör våran vignett. Och han kan ni hitta på hans företag Winteractive, ett spelföretag. Ni kan också följa honom på Twitter under @skojaaldrigpappi. Och vi vill också tacka Julius Guldbog och hans företag Hocus Pocus som...
Vocus Pocus. Hallå, det är en ordvits.
Okej, vi tar den en gång till.
Jag vet inte om det är en ordvits, men en fyndighet.
Ja, det var väldigt fyndigt och jag bara totalt slaktade den fyndigheten. Vocus Pocus, såklart. Det är Julius Guldbog som har spelat in våra små, ja, vad säger man, stings. Och ja, ni vet, ni har lyssnat på det här förut. Jag behöver inte förklara varenda jävla gång vad det är han har spelat in. Kontakta honom om ni vill ha lite härligt röstskådespeleri. Sist och inte minst så ska jag tacka dig, Anders. Kul att spela in en gång till med dig. Ni kan följa...
Tackar dig, Anders.
Ja, tack. Följ oss på Twitter, följ oss på Facebook. På Twitter heter jag @Eiklund. Och följ såklart Kungpodden. Till slut så vill jag tacka Japan.
Mm. Ja. Tack, Japan.
Tack, Japan.
Fantastiskt
land. Ska vi... avsluta det här med ett chantande av Banzai. 3, 2, 1.
Banzai! 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 Banzai!
Jag var honom såg en gång. En härlig...
Tenno Ega! Banzai!
Japan! I'm a big
girl! You come at the
emperor.
You best not live.
Are you Japanese racist?